Då vill jag hälsa alla välkomna till vår podcast Snacksalig som görs av mig, Stefan Sjöqvist.
Och mig, Anders Nissen.
Och vi pratar ju om kristna livsfrågor, vi pratar om Bibeln, vi pratar om lärofrågor, vi pratar om allt möjligt. Och nu har vi kommit fram till avsnitt nummer fyra. Och vi började med att prata om dopet. Vi skojar ju lite grann om det, jag och Anders här förut. Det kanske blir en podcast om dopet, men det tror jag inte. Men vi håller fortfarande på att prata om barnen, dopet och tron. Så vi kommer fortsätta tala med dig i det här avsnittet också. Det är ett stort ämne. Och det intressanta med det hela är att när vi pratar om de här frågorna så kommer vi in på så många sidoämnen, vilket är jättespännande. Och jag nämnde i, jag tror att det var det första avsnittet, så nämnde jag att det finns en förträfflig bok om det här med barnen, dopet och tron av teologie doktor David Hedegård som heter Enighet i dopfrågan. Den boken vill jag varmt rekommendera till alla som har funderingar kring de här frågorna. För mig räddade den ut många frågetecken när jag hade funderingar kring det här. Och jag vet att det är många andra som har haft glädje av den. Enighet i dopfrågan av David Hedegård. Jag vill dock skicka med ett litet PS när jag gör reklam för boken. David Hedegård har skrivit förträffligt mycket i sina dagar. Han var också en person som reviderade sina uppfattningar livet igenom. I den här boken så håller vi inte med honom om precis allting. Det är egentligen bara en enda liten fråga skulle jag säga som jag har upptäckt där jag inte håller med David Hedegård. Och det är i hans syn på Johannesdopet. Vi hinner inte gå in på Johannesdopet i det här avsnittet. Men om man vill fördjupa sig i frågan om vad Johannesdopet är, så skulle jag rekommendera att man läser ett avsnitt om Johannesdopet som finns i ett kapitel i boken Kristendogmatik av Piper Müller, som är utgiven på bokförlaget Pro Veritate 1985. Och det är en bok också som jag rekommenderar, Kristendogmatik av Piper Müller. Fantastisk bok. En av de bästa böcker som har tryckts i Sverige.
Ska vi säga, den finns tillgänglig gratis på internet?
Ja, precis. Det finns en hemsida på internet och den är väldigt enkel att komma ihåg för alla er som vill kolla det här redan nu. Och adressen till hemsidan är dogmatik.se. dogmatik.se, så kommer man till den här boken Kristen Dogmatik. Hela boken finns utlagd på nätet för den som vill läsa den online. Och om man till exempel bara vill läsa om det här kapitlet om Johannesdopet, så är det ju smidigt att bara klicka in på den sidan. dogmatik.se. Eftersom vi pratar om boken Enighet i dopfrågan av David Hedegård, så sa jag också att den har gått ur trycket, men den finns online. Och den finns online på logosmappen.net. Online finns det på logosmappen.net. Ja, den har gått ur trycket. Men när vi pratade om de här sakerna så tittade Anders runt i mina bokhyllor och han hittade... Jag har ett osprättat exemplar av boken Enighet i dopfrågan. Och då tänkte jag att jag lottar ut den här boken till er lyssnare. Jag ska ställa en lyssnarfråga. Och min lyssnarfråga är: var skedde det första vuxendopet genom nedsänkning, eller troendedopet genom nedsänkning i Sverige? Var och vilket år? Det första öppnade brevet med rätt svar på den frågan vinner ett exemplar av boken Enhet i dopfrågan av David Hedegård. Och då skickar ni in det rätta svaret till min e-mailadress martin77luther@yahoo.se. Och nu över till dagens avsnitt. I det förra avsnittet så talar vi en del om arvsynden. För ett argument till att döpa även barn är ju faktiskt att vi människor är födda i synd. Och dopet renar oss ifrån synden. Genom dopet blir vi född på nytt. Vi får en ny natur. Vi får ett nytt hjärta genom dopet. Vi har kvar köttet, men vi får en ny synden, en ny natur. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är anden. Är anden, säger Jesus. Jag skulle säga det att vi har en annan text som tar upp det här med arvsynden. Och det är Efesierbrevets andra kapitel och den tredje versen. Och där kan vi läsa: av naturen, och här står det på grekiska fysis. Jag tror att NT81 översätter av födelsen. Och det är en lika bra översättning. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Och det betyder att sådana vi är när vi föds, sådana är vi vredens barn. Vi är födda i synd. Och därför behöver vi födas på nytt. I Efesierbrevet kapitel 2, vers 3. Ja. Sen vill jag knyta tillbaka till ett tidigare avsnitt också. Jag nämnde att man kan inte säga att dopet är en bekännelsehandling. Och där kanske jag ska förtydliga mig. Jag menar ju här alltså att man kan inte säga att jag döper mig för att jag ska bekänna min tro genom dopet. Att jag bekänner min tro när jag blir döpt. Det är inte riktigt så det dopet handlar om. Det är rätt att bekänna sin tro, det ska man göra. Och speciellt när man har blivit kristen så är det jättebra att bekänna sin tro för världen. Men dopet är, det är inte bara en symbol, det är inte bara någonting man visar upp för omvärlden. Dopet är vad Gud gör med oss och vad Gud ger oss. Och en text som ofta kommer upp när man pratar om det här ska Anders ta upp idag från Andra Petrus brev.
Första Petrus,
förlåt.
3:21. Vi har ju varit inne på den texten, men jag ska titta lite mer noga på den. Den läste vi förut om hur Noah blev frälst genom arken, och så står det i vers 21. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Så här verkar vi ha ordet bekännelse i samband med dopet. Men om vi tittar på grekiskan så är det här ett ord, eperotema, som bara finns en enda gång i Nya Testamentet. Så det är lite svåröversatt och det finns olika översättningar av det ordet. Det förekommer också i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet som man hade på Jesu tid. I Daniel 4:17 i Septuaginta och i 4:14 blir det i den svenska översättningen. Det är lite olika versindelningar. Och då handlar det om någonting som har blivit beslutat. Så det ger ju en lite annan nyans till det hela. NIV, New International Version, översätter i första Petrus det här ordet med pledge. Och den nya Evangelical Heritage Version har guarantee, alltså en garanti. Så det finns lite olika ord som det skulle kunna översättas med. Man får se på sammanhanget vad som passar in då. Och ser vi sammanhanget, dopet frälser. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan det innebär att samvetet renas, passar ju in där. Då frälser ju dopet. Eller då mer ordagrant, det blir ett löfte om ett rent samvete inför Gud. Eller garanti som Evangelical Heritage Version har.
Löfte från Gud.
Det blir ett löfte från Gud, precis. Och det stämmer ju då med de övriga bibelverserna också. Som talar om dopet, hur Gud verkar i dopet. Och att vi blir frälsta genom tron på Guds löfte.
Jag tror att Luther översätter väl att ett förbund, ett rent samvetsförbund.
Det är också en fin översättning.
Och då är det ett unilateralt förbund förstås. Då är det ju Gud som ingår i förbund med oss. Ett rent samvetsförbund. Så Gud ger oss ett rent samvete genom dopet. Och Gud ingår i förbund med den människa som är död. Och då knyter man ju tillbaka till Gamla Testamentet också om omskärelsen. Det är också ett förbund. Gud ingick i förbund med Abraham. Då omskars ju Abraham.
Och vi får ju också säga här, ett förbund om rent samvete, det är ju objektivt. Alltså Gud, när Gud ser på oss så är det en sak. När vi ser på oss själva så kan vi ju känna ett dåligt samvete. Men vi får påminna oss då om att Gud har lovat oss att rent objektivt har vi inget på samvetet. Utan Kristus har tagit bort skulden för våra synder. Och om det är ett löfte från Gud så rör det sig då inte om en symbolisk handling som vi varit inne på. Och kopplat till det är ju dopsättet. Om dopet är en symbolisk handling så blir det ju väldigt viktigt att man... Ja, det brukar vara viktigt att man sänker ner och reser upp så att det kan symbolisera död och uppståndelse. Vi ska titta lite på dopsättet, vad Nya Testamentet säger om det.
Ja, för det första när det gäller dopsätt så ska man ju säga att det här är ju ofta någonting som kommer in när vi döper barn, så kommer folk och säger, men vad gör ni? Ni döper barn, det ska man ju inte göra. Man ska ju sänka ner folk i vattnet. Man ska ju doppa ner folk i vattnet. Det är så man döper. Men det första man ska säga om det argumentet, att nedsänkningsdop, det är ju inget argument mot barndop. För att folk, vissa vill sänka ner personer i dopvattnet. Det har ju inte med om det är barn eller vuxen. Och jag kan ju nämna det att i den ortodoxa kyrkan, den östra kyrkan, där doppar man ner barnet. Alltså tre gånger då. Sådär. Så det är ju inget argument mot barndopet, utan det är ju en diskussion kring dopsättet. Och varför skulle man diskutera dopsätt för? Jag vill lämna ytterligare en sak. En del säger ju att det här med troendedopet, ja men det uppfanns ju då... det upptäcktes, återupptäcktes, säger de. De tror ju att det har funnits i fornkyrkan, men det har ju inte funnits i fornkyrkan på det sättet. Men då säger de så här, på 1400-1500-talet då, så, eller 1500-talet, så började man i Sydtyskland då att döpa vuxna. Okej, okay, ja visst. Men det intressanta är med de här första vederdöparna på 1500-talet, att de döpte ju inte genom nedsänkning. Det blev först vanligt på 1800-talet i England. Det var då man började med nedsänkning. Så vederdöparna, alltså de här första så kallade troendedöparna eller vuxendöparna, de döpte med bestänkning, med begjutande. De begöt de vuxna som skulle döpas. Så det här nedsänkningsdopet, det är inte från 1500-talet, utan det är från, vad heter det? Det blir vanligt först på 1800-talet då. Så det är ju en sak i det hela. Okej. Och så ska vi också säga ett förtydligande då från vår sida, att vi anser ju inte att dopsättet har någon sorts betydelse för dopet. Om en person kommer till mig och säger att jag är döpt och jag är döpt nedsänkt, men ni begjuter ju barn, eller ni begjuter ju folk som ni döper, då skulle ju inte jag säga att men du måste döpas om, för du måste begjutas. För oss har inte vattenmängden någon betydelse. Det har inte med dopets innehåll att göra. Så att är du nedsänkt, eller om du är begjuten, eller vad det nu är, vatten har applicerats på dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn i ett trinitariskt sammanhang, då är du döpt, och vi godtar det dopet. Så för oss betyder ju inte dopsättet, men för vissa betyder dopsättet. Hon säger att vårat dopsätt är fel, därför är de inte döpta, era barn som ni har döpt. Okej. Hur, vad kommer det sig då att det här överhuvudtaget kommer upp till diskussion? Varför? Och hur argumenterar man för nedsänkningen? Varför måste man sänka ner? Ja, vi kan ju konstatera för det första att det finns ju inte beskrivet någon nedsänkning i Bibeln överhuvudtaget. Ja, men då säger så folk, ja men titta på den etiopiska hovmannen, han gick ut i vattnet. Ja, han gick ut i vattnet. Och de gick ju förmodligen ut i vattnet, de gick ut i vattnet till Johannes döparen också. Men det står ju inte att han sänkte ner dem. De gick ut i vattnet, ja. Men det står inte att han sänkte ner dem. Och sen om man tittar på, studera gärna alla fornkyrkliga målningar av dop ifrån katakomber och gamla kyrkor och utgrävningar ifrån fornkyrkan, alltså från första typ de tidiga århundradena efter Kristus, så finns det inte en enda bild som visar en nedsänkning. Du ser folk står på vissa bilder att de står ute i vattnet, men tittar jag noggrannare på bilden, då ser jag att det är någon som öser vatten över dopkandidatens huvud. Så det verkar som att det var den form som man använde. Men även om det inte vore så, även om det skulle vara så att man sänkte ner dopkandidaten i vattnet, är det fortfarande inte bevisat att Bibeln lär sig, det finns ingen beskrivning i Bibeln av dopsättet. Alltså på vilket sätt man ska döpa. Gör det inte. Och då säger någon så här. Du får gärna komplettera Anders om du kommer på någonting här. Men då säger någon så här. Ja. Men bara ordet på grekiska i Nya Testamentet. Ordet. Titso, det är ju presensformen, eller baptizein, det är infinitivformen. Att ordet baptizo, baptizein, betyder, säger de, doppa ner. Är det så? Att ordet baptizo betyder doppa ner? Ja, det används ofta om att doppa ner saker och ting. Personer eller saker eller så. Men det används inte bara om detta att doppa ner. Det används också om att tvätta. Att applicera vatten på olika sätt. Och här ska jag citera här en text. Och om detta när det gäller baptistsägen. Och den är från Pipers dogmatik. När det gäller vattnets applicering kan detta ske genom neddoppande, begjutande eller bestänkande, därför att det grekiska baptizein betecknar inte blott neddoppande utan varje sätt att tvaga. Jämför Lukas 11 och 18 där baptizein betyder tvätta. Niptestai och baptistestai används överlag i skriften som synonymer, vilket framgår av Markus 7 och 3. Med anledning av Markus 7 och 4 och Lukas 11 och 38 följer Krämer med rätta omdömet att baptizein på den tiden varit den tekniska termen för dylika levitiska tvagningar. För övrigt betyder dopets yttre form inte bara att dö och bli begraven, Romarbrevet 6 och 4, utan också avtvagande av synden, Apostlagärningarna 22 och 16, den heliga andes utgjutande, Titus 3 och 5-6, och att bli bestänkt med Kristi blod, Hebreerbrevet 10 och 22, jämför Andra Mosebok 24 och 8, Hebreerbrevet 9 och 19 och Första Korinthierbrevet 10 och 2. Och den är från Piper Müllers kristendomatik. Den som säger att ordet döpa på grekiska baptisein alltid betyder doppa har fel. Tvätta heter på grekiska niptestai, och det ordet används som synonym till baptisein. Markus 7 och 3, Lukas 11 och 38. Så detta angående ordet baptisein. Det är det ett argument för neddoppande. Och då så säger då vissa människor så här. Om vi läser Romarbrevet 6 så ser vi att dopet liknas vid att begravas och uppstå med Kristus. Då är det första svaret. Romarbrevet 6 säger inte att dopet liknats vid att begravas och uppstå med Kristus. Utan Romarbrevet 6 säger det. Att dopet är att begravas och uppstå med Kristus. Dopet innebär att man dör och begravs med Kristus och uppstår med Kristus. Bokstavligen. Det är det första vi ska säga om det. Men då säger folk, ja men då måste man ju begrava en människa genom dopet. Och så säger de, ja precis som man sänker ner en människa i en grav så ska man sänka ner en människa i dopvattnet. Och då säger jag så här, vänta nu lite grann. Nu pratar du om begravningar i västvärlden i hyfsat modern tid. Eller ja, ganska tidigt här i västvärlden. Men så gick inte en begravning till i Palestina, i Israel på Jesu tid. När en människa skulle begravas på Jesu tid så grävde man inte ett hål i backen och sänkte ner en kista. Eller sänkte ner en person i backen. Nej, det så gick inte en begravning till på Jesu tid. Ja, men hur gick den till då? Ja, det finns lite olika varianter. Men det vanligaste var att man begravde genom att man la stenar över en person. Man begravde genom att alltså typ övertäcka en person med stenar. Eller, det är ett sätt. Men det sätt som Romarbrevet 6 talar om ska vi kanske fokusera på mest. Därför att det står ju inte att dopet ska likna våran begravning. Utan vad står det för någonting? Det står att ni dör och begravs med Kristus. Och då måste jag ställa frågan till de här som säger att man ska sänkas ner. Hur begravdes Kristus? Tror du att Jesus sänktes ner i backen? Sänktes ner? Nej, Jesus sänktes inte ner. Jesus begravdes i en klippgrav. Och det är det andra sättet att begrava på Jesu tid. Man letade upp en hålighet i ett berg, en kulle, och där la man liket. Och man kunde balsamera, man kunde linda in, eller så la man bara in det där igen, och så satte man för det där. Så begravdes Jesus. Inte genom att sänkas ner, utan att läggas i en klippgrav. Och det är väl ingen som vet inte hur det skulle gå till riktigt om man ska symbolisera det i en dophandling. Så begrava är ju inte att sänka ner, utan det är helt enkelt att den gamla människan, den syndiga naturen, den dör. Den tar man farväl av genom dopet. Och så uppstår en ny människa genom dopet. Så skulle man kunna säga det ganska enkelt. Apropå det här med dopsätt. Men som sagt, för oss är det en fri fråga hur man döps. Dopet handlar om att applicera vatten på en person i den treenige Gudens namn, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gör man det genom begjutande, genom bestänkande, genom nedsänkning, genom neddoppande, då är det ett dop. Har du någonting att lägga till kring detta, Anders?
Tänk på det som du just tar upp om Romarbrevet 6, om hur det talar om inte en symbol, utan att dopet verkligen förenar oss med Kristus. Och på så sätt ger oss det eviga livet. Och då uppstår ju genast den här frågan vi var inne på förut. Hur kan vatten göra så stora ting? Det är ju inte bara vatten. Och det är därför mängden vatten inte är det viktiga. Utan det är vatten förenat med Guds ord. Och det är Guds ord som verkar. Så det är ju det som är skillnaden i dopsyn. Är det Guds ord till oss, till Gud lovar oss evigt liv? Eller är det en symbolhandling som vi utför?
Jag kommer att tänka på en annan sak apropå det här med dopet som neddoppande. Eller nedsänkning. På pingstdagen så blev de som var församlade döpta i den helige ande och eld. Och ordet döpa betyder sänka ner eller doppa ner. Menar de då att de som var församlade på pingstdagen blev neddoppade eller nedsänkta i den heliga ande och eld? Står det så? Nej. Det står att den helige ande kom till dem på pingstdagen, fördelade sig över dem, över deras, och sänktes ner över deras huvuden som eldslågor. Så då här är ju närmast ett begjutande på pingstdagen av den helige ande. Men det kallas för andedop. Så ett begjutande är också ett dop i när vi talar om ordet baptizein, andens dop.
Där har du den heliga andes egen utläggning och illustration som vi inte kan underkänna.
Ja, men precis. Ja, ska vi komma till ett annat argument som ofta används av kanske du vill ta, Anders, så kan jag flika in om du behövs, eller om du vill. Det är det vanliga, nu ska jag ta det precis som det brukar framställas. En pingstvän eller baptist eller kommer och säger så här: man ska inte döpa barn. Och då säger du, jaha, varför inte det då? Nej, för det står ingenstans i Bibeln att man ska döpa barn. Det finns inget exempel i Bibeln på att man ska döpa barn. Har du, visa mig ett bibelställe där det står om ett barn som döps. Då ska jag döpa mina barn. Mm. Vad svarar du på det?
Det är ju en vanlig invändning. Och hela frågeställningen är ju annorlunda än den vi har haft. Alltså vi tittar på vad är dopet, vad ger dopet och vilka behöver dopet.
Och framförallt Jesu dopbefallning.
Jesu dopbefallning gör alla folk till lärjungar. Alltså vilka inkluderar det i alla folk? Är det bara alla vuxna män kanske, alla fria vuxna män? Men det är ju alla människor förstås.
Och borde inte Jesus ha sagt det? Alla utom barn.
Ska vi göra en inskränkning så ska vi finna den i texten. Det är ju...
ja.
Precis. Så där har vi ju en uppmaning att... och göra alla människor till lärjungar. Och bland annat döpa dem, undervisa och döpa. I den ordning som blir naturlig. Men sen när vi läser om hur människor kommer till tro i Nya Testamentet. Så står det om hushåll som döps. Och fanns det barn i de hushållen? Ja, det är mycket möjligt att det gjorde det. Men de nämns inte specifikt. Och det kan ju bero på att det var inte särskilt anmärkningsvärt att man inkluderar barnen i det nya förbundet. När barnen inkluderades i det gamla förbundet. Utan om barnen ska uteslutas från dopet så vore det naturligt om det nämndes.
Ja, när man räknar upp saker överhuvudtaget i Bibeln så räknar man inte upp alla individer. Och skulle man säga att alla individer måste räknas upp för att det skulle verkligen finnas barn där. Ja, men hur blir det då med Jesu brödunder till exempel? I ett evangelium står det att han utspisar 5000 män. Fanns inga barn och kvinnor där? Jo, så kollar man ett annat evangelium står att han utspisar under 5000 män. Och kvinnor och barn. Mm. Så i Bibeln när man räknar upp saker och ting. Så räknar man upp i första hand män. I andra hand kvinnor. Och i tredje hand barn. Oftast räknar man bara upp män. Men ibland så står det män och kvinnor. Men om barnen inte står med specifikt. Så innebär det inte att det inte fanns barn där. Det är bara man använder inte dem i sina räknetal på det sättet. När man skulle, alltså med folkräkningar och sådär. Det var män som räknades och med eventuellt män och kvinnor. Det har inte med värdering att göra utan det har ju med ordningsföljd att göra.
Så vi skulle inte förvänta oss att barnen nämns specifikt. Mm. När ett hushåll döps. Till exempel.
Mm.
Och det är ju också så att bara för att någonting inte nämns i Bibeln så behöver det inte vara felaktigt. Mm. Eller ens att vissa saker är ju påbjudna fastän de inte nämns specifikt i Bibeln. Mm. Som att kvinnor tar nattvard.
Precis.
Exempel David Hedegård tar upp.
Ja.
Ska vi säga att inga kvinnor tog nattvard bara för att det inte nämns uttryckligen någon kvinna som tog nattvard? Ja, men det är klart de gjorde.
Ja, just det. Jo, det finns en allmän instiftelse av nattvarden. Gör detta till min åminnelse, säger han till sina lärjungar.
Mm.
Det är en allmän. Han specificerar inte där. Och så finns en allmän dopbefallning. Han specificerar inte där. Så att utesluta någonting, då måste det finnas en specificering. När det gäller nattvarden så finns en specificering när det gäller barnen, alltså kan man säga därför att det står det att var en som tar nattvarden ska ju pröva sig själv. Så det är klart, visst vill du ha med ett barn till nattvarden, okej, men då ska du ha en prövning där. Och det är ju därför vi konfirmerar, det är för att pröva, för att barnen ska pröva, kunna pröva sig själva. Pröva er själva och ät så av brödet och dricka av vinet. Så. Men det är den fråga vi ställer. Men i när det gäller dopet så finns inte en sån prövning.
Mm. När det gäller dopet och undervisningen finns det ingen sån inskränkning, utan vi ska använda de två medlen till att göra människor till lärjungar. Mm. Medan nattvarden är till för de som redan är Kristi lärjungar och kan pröva sig själva.
Nej, alltså, varför är det så att det inte berättas om barn som döps i apostlagärningarna till exempel? Ja, så det är ju en missionstid. Man når ju huvudsakligen vuxna människor som man predikar för. Man predikar för vuxna människor och så döper man vuxna människor.
Om man döper hushåll.
Ja, och så döper man hushåll. Alltså, Bibeln ger oss precis de förväntningar som vi skulle kunna ha utifrån ett perspektiv där man döper både vuxna och barn. Nämligen att det står att hela familjer döps. Och vi har familjedop i Bibeln. Det står inte uppräknat alla, men det står att hela deras familj döptes. Och kan du nämna de exemplen, Anders? Det är tre texter. Ja, det är ingen förhör, men
ska vi se, är det Lydias hushåll?
Lydia och hennes familj.
Och sen Cornelius. Nå, hur är det där? För fångvakten i Filippi nämns ju.
Det är fångvakten i Filippi, inte Cornelius.
Och det är ju i första Korinthierbrevet 1 också.
Ja.
Och är det Stefanas familj?
Precis, Stefanas. Det är ju Paulus säger, jag döper inte någon. Jo, Stefanas familj har jag ju döpt. Och någon till, tror jag, ställer man så. Stefanas och hans familj har jag döpt, säger han. Så det är tre exempel som finns i skriften på familjedop. Det är Lydias familj. Lydia och hennes familj döptes. Stefanas och hans familj döpte jag, säger Paulus. Och sen har vi då fångvaktaren och hans familj döptes. Mitt i natten, hela gänget. Men då kanske någon säger så här, ja men man vet ju aldrig om det var barn. Nej, det vet man inte om det var barn. Men det är ungefär vad vi förväntar oss om man döpte barn. Att det ska stå ungefär så. Och vi vet ju att Jesus har sagt oss att göra alla folk till lärjungar och döpa den. Och där ingår ju barn. Så. Så det är intressant.
Och de stora frågorna som ligger under ytan här är ju, det är ju dopsynen, synen på tron, synen på synden. Alltså de påverkar. Tror man att de små barnen inte har någon synd och inte kan tro att dopet är en bekännelsehandling, då är det klart att hittar man inget tydligt exempel på att barn döps i Bibeln, så blir det väldigt underligt att tänka sig att de ska döpas.
Ja, om man har den synen på dopet, ja, att det är liksom en lydnadshandling eller någonting. Ja, exakt. Jo, jag skulle säga det också. Det är lite intressant det här när det gäller familjedopen. Då säger en del så här, ja, men tänk, vadå familjer? Tänk på att i familjer så var det ju inte bara vuxna och barn, det var ju även slavar. Ja, brukar jag svara då. Det är ju ett ännu starkare argument för att barn döptes. Därför att dels familjen var ju mor och far och barn. På den tiden så hade du ju inte bara två eller tre barn om du fick leva ett tag. Utan du kanske hade 10-15 barn. Åtminstone 8-10. Och om nu slavarna eller tjänarna räknades in i hushållet, vilket de gjorde, då har du ännu fler barn att räkna med. För då har du även slavarnas barn. Så att sannolikheten att i tre hushåll skulle det vara väldigt, väldigt gamla människor som har utflyttade barn eller vuxna barn. Eller vad säger, vuxna barn som bor hemma. Eller att det skulle i samtliga tre fall skulle det vara kunna vara väldigt, ett väldigt, väldigt ungt par som har en slav som är vuxen, som inte har barn. Alltså det man spelar med osannolikheter här. Utan de tre familjer som nämns i apostlagärningarna och i första Korinthierbrevet 1, det är ju med största sannolikhet barn eller familjer med barn. Men oavsett om det inte skulle vara det, så säger Jesus fortfarande, gå ut och gör alla folk till lärjungar döpande den. Och Jesus har inte uteslutit något barn ifrån en hushåll. Något barn ifrån dopet.
Jesus har ju sagt tvärtom. Låt barnen komma till mig.
Ja, precis. Sen skulle jag säga ytterligare en sak. Om man nu tänker sig att ja, men dopet är annorlunda. Dopet gäller bara vuxna. Då kan man ställa sig frågan, om dopet är så annorlunda än gamla förbundstecken, omskärelsen, om det är så väldigt annorlunda än omskärelsen, att omskärelsen gäller barn, men dopet gäller inte barn. Varför använder aposteln i Kolosserbrevet dopet? Varför kallar aposteln i Kolosserbrevet dopet för Kristi omskärelse? När omskärelsen skulle gälla väldigt små barn. Och vuxna. Som konverterade på något sätt.
Och förutsättningen för att man ska behöva Kristi omskärelse är ju att man har en syndig natur. Som vi såg att det som är fött av köttet är kött.
Ja.
Det behöver vi från födelsen.
Ja. Sen kan man ju också säga att det finns en ganska lite komisk bild också.